Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Sverigedemokraterna har ju nu ett väldigt tydligt inflytande på svensk politik.
Premissen i min fråga var helt enkelt felaktig.
Absolut. Och socialdemokratin har varit ett väldigt skickligt politiskt parti, maktpolitiskt. Det finns inte det du sa, jag tar inte det ordet i min mun. Det är inte tänkt att vi ska ha 8-9 partier i Sverige. Så att det är väl bara hoppas att valet 22 innebär att några ramlar under 4 på testbergen och kanske då tackar för sig. Så från och med nu kommer du väl aldrig att säga höger-vänster-divisionen, eller hur?
Sannolikt inte. Han har analyserat väljarnas beteende i över 40 år och verkar inte tröttna på att ägna dagar och kvällar åt trender och förskjutningar i det som brukar benämnas valmanskåren. Sören Holmberg är valforskaren som inte tröttnar på val, väljare och djuplodande analyser. Den svenska demokratin firar ju 100 år, men hur stadigt står den? Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med särskild inriktning på valforskning och en av grunderna av SOM-institutet som utför undersökningar med fokus på samhälle, opinion och medier. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Du har som sagt följt politiken och väljarna länge, sedan 70-talet. Är det lika intressant och engagerande att hålla på med det här området idag?
Nej, skulle jag vilja säga, eftersom om jag ska vara ärlig så har jag ju sedan ett 20-tal år tillbaka också varit med och skapat ett annat institut som heter Quality of Government här i Göteborg ihop med Bo Rådstein. Och vi bygger upp data om hur samhället styrs och korruption annat med från hela världen. Vi har rapportörer, över 1000 personer från väldigt många olika länder som rapporterar in, och vi jobbar ihop med Transparency International, Världsbanken, FN och annat för att bygga upp en sammanhållen datamängd här i Göteborg som har blivit väldigt framgångsrik och väldigt användbar. Och det tycker jag är oerhört spännande att hålla på och fundera. Och då är ju inte politik någonting som är den oberoende variabel man ska förklara. Alltså man förklarar väljarbeteende med annan politik och sociala faktorer, men den beroende variabeln där man ska förklara är väljarnas beteende. Däremot i det här Quality of Government-institutet, som där är ju det vi ska förklara, det är ekonomi, hälsa, hur människor mår, hur framgångsrikt olika saker är. Och då är politik styrformen, statsvetenskap om du så vill, det oberoende faktorn, det som är med och förklarar någonting. Och det är minst lika intressant, eller jag skulle säga viktigare än det andra. Det är dessutom en större frågeställning, mer statsvetenskap. Det väljarbeteende är ju en blandning av sociologi, psykologi och statsvetenskap.
Sören Holmberg, när jag själv började höra talas om politik och politiska partier i mycket unga år så hette de mest kända politikerna i Sverige sånt som Tage Erlander, Gunnar Hedlund, Bertil Ohlin, C.H. Hermansson och Yngve Holmberg. Lite senare blev det Olof Palme, Thorbjörn Fälldin, Per Ahlmark, Lars Werner och Gösta Bohman. Och även om det här var ju färgstarka personligheter i många fall så har jag intrycket att det hände ganska lite i politiken på den tiden. Nu är det ju dramatik, stora förskjutningar, nya allianser. Var politiken så där tråkig på 60- och 70-talet som det kan verka när man tittar på det med dagens ögon?
Jag tror att detta är ett slags omvänt tunnelseende. Vi alltid tycker att det händer någonting, det mest spännande, det som vi är med om, för det kan vi se på tv-sofforna och annat dagligen. Däremot andra är ju historia. Men det är klart att Napoleonkrigen var det mest upprivande och det mest fantastiska som har hänt i modern europeisk historia. Och det är Tage Erlander, Bertil Ohlin och andra glömmer inte. För enda gången vi haft ett extraval i Sverige var ju i modern tid då, var ju 58. Det var ju, och ATP-striden, och det är absolut inte så att det är på något sätt mer dramatiskt, skulle jag vilja säga, idag. I vissa avseenden är det snarast tvärtom än vad det var för 30, 40, 50 år. För att inte tala om naturligtvis första och andra världskriget och när vi fick demokratin och dramatiken år 1918 till exempel, när kungahuset och högern var rädda för att det skulle bli revolution i Sverige som i Tyskland, och därför gick med på att införa allmän rösträtt hösten då 1918. Det som vi i riksdagen och minister bestämde man sig för, att det var då som 100-årsjubileet skulle börja 1918, inte nu som regeringen firade 1921.
På 70-talet fanns det 5 partier i riksdagen och det framstod som nära nog omöjligt att det skulle kunna bli ett sjätte. Socialdemokraterna, de låg på nivåer runt 45%. Idag har vi 8 partier i parlamentet. Vad var det som hände?
Sverige har alltid varit oerhört starkt kopplat politiken till vänster-höger-dimensionen. Det har varit det här med sociala omständigheter, ekonomisk politik, näringslivets frihet från regleringar, om du så vill, jämlikhet. Det har varit den typen av frågor som har dominerat, uppbyggat av välfärdssamhället, om du så vill, som har varit de dominerande. Men så har vi i modern tid då fått åtminstone 3 frågor som har gett upphov till nya partier. Det var frågor som inte från början var vänster-höger-frågor. Det födde ju kristdemokratiska partiet på 60-talet. Så hade det att göra med kristendomens ställning i Sverige och att vi blev allt mer sekulariserade. Sen kommer det fram till folkomröstningen om kärnkraft och kärnkraftsfrågan, som också från början inte var en vänster-höger-fråga. Den födde delvis med inspiration från Tyskland. I Grünen så föddes då Miljöpartiet i Sverige 1980-1981. Per Gahrton var ju en av dem som startade hela, den gamla folkpartisten som bytte parti då. Och sen har du i ännu mer modern tid, när först Ny demokrati delvis på invandringspolitiken, men framförallt Sverigedemokraterna naturligtvis, som har haft invandring, flyktingpolitiken som sin kärnfråga, och så födde ett nytt parti. Så det är 3 frågor som från början inte var vänster-höger-frågor, men som sedan dess har blivit mer av vänster-höger-frågor. Så vänster-höger är fortfarande det dominerande i Sverige. Vänster-höger är en liten imperialistisk dimension som äter upp sina konkurrenter. Den åt upp miljöfrågan, den åt upp kärnkraften, den håller nu på att äta upp flykting- och invandringsfrågan, som har blivit allt mer av en vänster-höger-fråga. Och det var det inte när den politiserades först på 1990-talet. Så där har du orsaken till att vi har 8 partisystem idag. Vi hade ju, du kan säga att vi har 9 partier för feministiskt initiativ och är ju fortfarande representerade i några kommuner och var ju med i Europaparlamentet. Och det var också på en fråga som inte var vänster-höger när den politiserades då, utan stödstrumpor och andra. Men som sedan dess har blivit också den mer av en vänster-höger-fråga.
Vad är då förklaringen till att vänster-höger-dimensionen har denna ständiga kompetens eller vilja att äta upp frågor som inte från början fanns där?
Ja, det är en bra fråga varför den har varit så framgångsrik, annat än att det är inte bara i Sverige utan över hela världen är ju den här typen av, om det så vi kopplade frågor som har att göra med ekonomi, jämlikhet, hierarkier i samhället och hur näringslivet kan ha frihet eller reglering. En annan viktig faktor, det var ju att vi inte var ett religiöst splittrat land. I övriga Europa, många länder, så fanns det ju katoliker och protestanter, eller katoliker som slogs för att de skulle ha en egen ställning fri från statsmakten på ett annat sätt än protestantiska religiösa ledare har drivit frågan. Så det faktum att vi var mer homogent och framförallt mer homogent religiöst sett gjorde att vi inte fick kristdemokratiska partier från början. Och det gjorde att det var mer endimensionellt i Sverige än i många andra länder ute på kontinenten.
Men kan det också vara så att flera av partierna har ett starkt egenintresse av att behålla höger-vänster-dimensionen?
Vänster-höger-dimensionen?
Ja.
Ja, framförallt hos socialdemokratin och Moderaterna, det är intresset. De två numera regeringsbärande partierna i Sverige, de politiserar sig och mobiliserar bäst på vänster-höger-dimensionen. Medan några av de andra, och även vänsterpartiet naturligtvis, men andra, några av de andra småpartierna står ju för frågor som är lite mer profilerade mot de klassiska ekonomiskt sociala vänster-högerfrågorna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna och numera också Sverigedemokraterna, som då har mindre intresse av att vi slåss i de gamla välgrävda skyttegravarna. Det faktum att du sa höger-vänster föranleder att jag vill komma med följande beriktigande. Orsaken till att väldigt många i Sverige säger höger-vänster istället för vänster-höger är att en byråkrat en gång i tiden när man skulle göra valstatistik, Statistiska centralbyrån och andra, för över 100 år sedan, hittade på att man han satt upp, och du tar en sida framför dig, längst till vänster satt han högerpartiet. Och sen satte han längst till höger, satte han Socialdemokraterna, så småningom och Vänsterpartiet. Och fortfarande är valstatistik oftast gjort på det sättet att längst till vänster på en sida, där ser du resultatet för högerpartiet som det hette på den tiden. Och längst till höger såg du resultatet för Vänsterpartiet. Därför säger vi i Sverige, många okunniga personer som inte kände till den här historien, höger-vänster-dimensionen. I Amerika och övriga världen säger man ju inte right-left, man säger ju left-right naturligtvis. Om du ser det skrivet framför dig, ser ju vänster till vänster och höger till höger. Ja. Mm. Så det är denna tjänsteman, denna byråkrat, han har åstadkommit detta. Så från och med nu kommer du väl aldrig att säga höger-vänster-dimensionen, eller hur?
Sannolikt inte. Bra. Tack ska du ha för den tillrättavisningen. Men det du säger, har sagt nu här, betyder det att du tycker att de som säger att Galtanskalan har blivit kanske ännu viktigare än vänster-högerskalan, de har fel? Galtan spelar inte den rollen?
Det finns inte det du sa. Jag tar inte det ordet i min mun. Det har aldrig funnits, och det finns väldigt svagt stöd för det, framförallt i Sverige. Den här konstiga kopplingen mellan de där faktorerna som ingår i den där skalan du nyss nämnde. Utan bakom den dimensionen ligger ju flyktingfrågan och invandringen. Det är den som politiserar och strukturerar upp den där dimensionen. De andra frågorna med libertarianism och auktoritär och annat, det är inte saker som i alla fall i Sverige funkar särskilt väl, bygger upp en gemensam dimension. Så att jag tycker inte vi ska använda de där benämningarna. Och om du kommer ihåg valvakorna och annat i tv, så använder man ju inte dem heller. Henrik Oskarsson var ju också med att se till att vi inte skulle använda sånt, utan vi pratade om andra dimensioner. Och för mig är huvudfaktorn kanske inte ens en gång flyktingfrågan som ligger bakom, utan det är nationalism, grad av nationalism som ligger bakom. Och då kopplas ju det här med flyktingfrågan till nationalismen naturligtvis. Så det är återuppväckningen av den nationalistiska dimensionen som är faktorn som är viktig bakom den här skalan som jag inte vill nämna vid namn.
Det talas om en allt starkare polarisering i politiken. Det finns en allmänt spridd bild i Sverige att vi har en särskild fäbless för att komma överens och överbrygga motsättningar, samförstånd, Saltsjöbadens anda. Men nu har det kommit någonting annat, någonting med mera oförsonliga konflikter och starkare extremer. Stämmer det att den polariseringen har ökat?
Nej,
det gör inte det.
Absolut inte är min slutsats, men det beror naturligtvis på vad du lägger in i ordet polarisering. Vi har ju en polarisering i den meningen att via sociala medier och annat så är vårt språkbruk hårdare och tuffare idag än vad det var tidigare. Så i den meningen så är det polarisering, och det möter du kan hitta några andra faktorer också. Det är avstånden mellan dikotoma, tvådelade grupper, är större än tidigare. Men om du tar det som vi statsvetare talar om som heter affektiv polarisering, affektiva avstånd mellan de politiska partierna bland väljarna, så kan vi ju visa att avstånden idag jämfört med 40-50 år sedan, och det jag tittar på detta i våra data och det finns dokumenterat, så är avståndet affektivt mellan socialdemokrater och moderater mindre idag än tidigare. Alltså socialdemokratiska väljare och människor tycker mindre illa om moderaterna idag än för 50 år sedan. Och moderater tycker mindre illa om socialdemokraterna. Och det här gäller för många andra partier också, utav de gamla traditionella svenska partierna. De är närmare varandra, och även då på vänster-högerskalan när vi frågar människor och annat, så är de närmare än tidigare. Däremot har du Sverigedemokraterna som ett nytt parti. När de kom in, ja, då ökade ju avståndet mellan svenska folkets majoritet, om du så vill, och detta nya parti affektivt. De har tyckt väldigt illa om Sverigedemokraterna. Men det avståndet har också minskat. Vi tycker svenska folket som genomsnitt mindre illa om Sverigedemokraterna än tidigare. Och en av faktorerna bakom detta är att moderata väljare och kristdemokratiska väljare tycker klart mindre illa om Sverigedemokraterna idag än tidigare. Och vilket gör att, och sen har vi fler sverigedemokrater i valmanskåren än tidigare, och de tycker ju inte illa om sig själva. Så att, nej, det finns inte något enkelt samband mellan det affektiva avståndet mellan partierna i Sverige och en ökad polarisering. Även inklusive nu att Sverigedemokraterna tycker vi inte lika illa om. Vi har inte lika stort affektivt avstånd, inte lika polariserat avstånd som vi hade för 15-20 år sedan när vi började de här mätningarna av affektiva avstånd. En annan faktor som är sidospår, som jag har skrivit en rapport om ihop med kollegor på statsutskottet i Göteborg, det är alla pratar om att vi har en ökad polarisering mellan landsbygd och stad. Storstäder och landsbygd. Vi har systematiskt gått igenom ett 20-tal olika faktorer och andra, både attityder och beteenden och förhållanden utifrån somdata jämfört med 80-talet med modern tid. Och vi hittar inte det. Någon enda liten indikator eventuellt. I de flesta fall ser det likadant ut som tidigare, eller till och med ett närmande åsiktsmässigt eller beteendemässigt eller annat mellan stad och landsbygd. I så fall så vi ska prata om en polarisering, för det finns ju stora skillnader. Utbildningsnivå, intjänande nivå och åsikter om alla möjliga saker, landsbygd och stad. Men de fanns redan på 80-talet. Men ingen av oss pratar om polarisering. Det är lite populärt och lite styrt av vårt intryck från de sociala medier.
Men detta att väljarna tycker mindre illa om andra partier än förr, går det att ställa någon prognos om vad det skulle kunna betyda framöver då för möjligheten till nya konstellationer eller annan sorts nya allianser eller saker och ting som tidigare har varit svårt att komma överens om men som ändå kanske kommer att gå i framtiden?
Och det är faktum att när vi frågar väljarna på vänster-högerdimensionen att de uppfattar att det är mindre avstånd mellan till exempel de två stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, och så är det sedan 50 år tillbaka i tiden i våra mätningar. Och det faktum då att de här affektiva avstånden också har minskat, det betyder att det är lättare att byta parti. Det är också lättare, om du så vill, eftersom det är lättare att byta parti så är man inte lika trogen, och det visar våra mätningar på partiidentifikation, att den har ju sjunkit högst betänkligt i Sverige. Det är väldigt få väljare idag som är starkt övertygade anhängare av något parti. Det var mycket annorlunda när vi började mäta på systematiskt på 60-talet. Och det här gör att det är lättare för nya partier att uppstå. Och vi har ju tre sådana som har uppstått under den här perioden. Och det är också lättare för väljare att byta, eftersom avståndet affektivt och även policymässigt är mindre idag än det var på 60- och 70-talet, när konflikterna var hårdare, även om vi har glömt av det nu. Glöm inte att på den tiden så pratade vi om att vi skulle socialisera bankerna, vi skulle ha planhushållning, vi skulle ha löntagarfonder. Bara för att ta några exempel. Jag satt just och läste om, eftersom jag håller på att skriva om kärnkraften, jag tittade på alternativen och diskussionen omkring folkomröstningen 1980. Det fanns något diskussion och förslag om att vi skulle lagstifta om inomhustemperaturen för att spara energi. Och detta var 1980. Jag bara undrar försiktigt vilka kontrollanter skulle gå ut då med termometrar för att kontrollera sånt. Men sådana diskussioner hade vi. Vi är ju inte i närheten idag. Ja, utan kanske i sociala medier.
Det låter på det som att efter, det är troligt att den här rörligheten bland väljarna sannolikt kommer att finnas med också framöver.
Rörligheten ökade väldigt tydligt då när vi fick lite fler partier med. När väljarna hade fler att välja på som realistiska alternativ. Alltså både KD och MP och Ny Demokrati var ju nya partier som samtidigt kom in i riksdagen och blev aktuella då i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Då ökade rörligheten högst markant. Sen dess när vi hade fått upp rörligheten till klart över 30-35% så har det legat still nu x antal år och det har inte ökat dramatiskt. Så du kan inte säga att vi har en ökad dramatiskt ökad rörlighet nu sedan 20 år tillbaka, utan det ligger där på 30-35% som byter parti från ett parti till ett annat och de röstar i två på varandra varande val. Men det var högst nu 2018 var det något nytt rekord, men det är inget dramatiskt. Det dramatiska hände när partisystemet expanderade från 5 till 8 partier på tidigt 1990-tal, 30 år sedan.
Som sagt, ja, 3 nya partier då för de senaste 30-40 åren. Miljöpartiet, Kristdemokraterna som hette KDS tidigare och Sverigedemokraterna. Men varken MP eller KD har ju varit i närheten av Sverigedemokraternas valsiffror. Och 17,5% fick ju Sverigedemokraterna i 2018 års val. MP och KD, de är fortfarande småpartier men har vana av att sitta i regering. SD som närmar sig att ha var femte väljare bakom sig har haft en helt annan parlamentarisk resa. Kommer det vara möjligt för andra partier att fortsätta hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande?
De har ju inte lyckats nu. Sverigedemokraterna har ju nu ett väldigt tydligt inflytande på svensk politik. Är det något parti vi talar om hela tiden så är det Sverigedemokraterna och hur vi andra partier förhåller sig till Sverigedemokraterna. Hela invandrings- och migrationspolitiken har ju påverkats av Sverigedemokraternas politik. Lag och ordningen är nu en annan fråga där de övriga partier närmar sig och anpassar sig efter vad Sverigedemokraterna har sagt länge. Så ja, de har redan nu ett stort inflytande i svensk politik. Och jag har svårt att se att om de fortsätter att vara ett parti omkring 20% av valmanskåren, så är det klart att deras inflytande kommer att ännu mer bli manifest och uppenbart för alla, som även de som nu antyder att de inte har ett inflytande, för de har ett inflytande. Ett stort inflytande.
Så premissen i min fråga var helt enkelt felaktig?
Absolut.
Sören Holmberg, vad är den statsvetenskapligt korrekta neutrala termen för Sverigedemokraterna? Vilket epitet är så att säga det som bäst beskriver partiets profil?
Jag har inte något bra svar. Jag tycker inte att beteckningen som när jag själv skriver, jag undviker att tala om högerextrema eftersom deras position på vänster-högerskalan i väldigt många frågor inte är till höger om många av de borgerliga partierna, utan snarast ligger mot mitten på skalan eller strax till höger om mitten på den där vänster-högerskalan. Så uppfattar ofta Sverigedemokraterna sig själva. Så att jag, högerextrema tycker jag inte är en bra beteckning. Populistisk parti är bättre beteckning i och för sig, för de är naturligtvis populister nu, vilket många andra partier är också. Nationalistiskt parti, nationalkonservativt, jag vet inte om de själva kallar sig det numera, men det skulle väl kanske vara en bättre beteckning. Men det vanliga internationellt är högerextrem oftast, och det tycker jag är en felaktig bedömning, för de står inte så extremt på vänster-högerskalan. De är extrema i flyktingpolitik och lag och ordning. Där står de längst ut på den typen av skalor. Och de är ju kopplade till vänster-höger även om de inte är kärnfrågor i vänster-höger-dimensionen. Men i många av de andra frågorna så ägnar sig ju Sverigedemokraterna åt att vara välfärdsnationalister om du så vill. Alltså, mycket av välfärdspolitik, men för då svenska medborgare, för svenska folket.
Är det ett rasistiskt parti?
Om du har en väldigt låg ribba för definition på rasism, så är det möjligt att de fortfarande har den typen av inslag. Man kan göra den typen av tolkning man vill, men jag, när jag skriver och diskuterar, använder inte beteckningen rasistiskt på Sverigedemokraternas nuvarande politik.
Slutligen, har vi något fascistiskt parti i Sverige?
Ja, inte utan de partierna som är representerade i riksdagen eller som är representerade i tunga politiska församlingar. Det är klart att det finns små partier i Sverige som inte är representerade och får några få tusen röster i valen som kan betecknas som fascistiska.
Socialdemokraterna nu då, det är ju partiet som i många decennier såg det som naturligt och nära nog självklart att sitta vid regeringsmakten. Det fanns ju till och med en minister som beskrev alliansregeringens valvinst 2006 som en statskupp. Men Socialdemokraterna har rimligen förändrats under de här decennierna som har gått sedan storhetstiden, om man får kalla det så. Vilken väg har Socialdemokraterna vandrat?
Eftersom jag är så förtjust uppenbarligen att prata om vänster-högerskala så är det väl ingen tvekan om att de har vandrat in mot mitten. Och de har blivit mer av ett maktparti snarare än ett ideologiskt parti med en klar färdriktning och diskussion om hur samhället ska utformas. Det illustreras väldigt tydligt i regeringsförhandlingarna 2018 att man var beredd att sälja ut eller att prioritera mindre frågor som stod lite grann till vänster på den där gamla skalan för att kunna behålla makten. Prata om värnskatten och andra reformer om arbetsrätt och annat.
Men den där maktparti-identiteten, har den inte alltid funnits, menar du?
Jo, men den var väl mer kopplad, min kanske högst personliga tolkning, var mer tydligt kopplad till en vision om ett välfärdssamhälle, ett samhälle som var mer på den gamla benämningen socialistiskt, om du så vill. Med mer jämlikhet och mer kontroll över vad som socialdemokrater uppfattade som avarter inom kapitalism och annat. Och det finns mindre av det. Sen avregleringen av finansmarknaden och mycket annat på 1980-talet under Kjell-Olof Feldt och det som kallas för kanslihushögern och annat fram till det som har hänt när man löste krisen på 90-talet under Göran Persson. Men å andra sidan kan du säga att det har funnits ända sedan kohandeln på 30-talet och samarbete mellan Hedlund och Tage Erlander, så att det inslag av detta, den här typen av samarbete har ju funnits tidigare. Och socialdemokratin har varit ett väldigt skickligt politiskt parti, maktpolitiskt. Men det känns som att det är maktdimensionen, skickligheten är kvar. Medan visionerna och färdriktningarna till vilken typ av samhälle på vänsterkanten som socialdemokratin vill har blivit nedtonat.
På 50- och 60-talen och 70-talet också så brukade många partiledare när de ville beskriva samhörighet och samling i nationen tala om sig själva och de flesta andra partierna som de demokratiska partierna. De räknade på den tiden alltså inte in Vänsterpartiet där som ju har hetat både Sveriges kommunistiska parti och Vänsterpartiet kommunisterna. Idag hör man ju inte det där från ledande politiker. När Sören Holmberg började alla partier att anse att Vänsterpartiet också är ett demokratiskt parti?
I det 60-tal, i samband med att C.O. Hermansson ersatte Hilding Hagberg. Tidigt 60-tal, till och med jag var så ung då, så jag inte riktigt kommer ihåg det.
Men jag har ju för mig att det på 70-talet alltså, har hört folk tala så här.
Jag kommer ihåg, jag är ju tillräckligt gammal för att ha hört tv-debatter och radiodebatter där de fyra partierna inte pratade med det femte partiets representant. Han heter ju Hilding Hagberg. Han fick ju vara med, men han var liksom inte med i debatten. Så det är över 50 år sedan som 50-60 år sedan som man slutade med den benämningen. Och det är intressant då, som du säger, att idag, fast många ibland försöker sätta en antydning eller definiera Sverigedemokraterna som att de inte är demokratiska, så pratar man inte om den här termen. Och man diskuterar med Sverigedemokraterna i alla utfrågningar och alla debatter som finns. Så att på det sättet uteslutna från samvaro har ju Sverigedemokraterna inte varit sedan de kom in i riksdagen så som kommunisterna var på 50-talet till exempel.
Skulle inte många sverigedemokrater beskriva det här annorlunda, som uppfattar att de fortfarande inte släpps in och behandlas som ett legitimt demokratiskt parti?
Jo, det är möjligt, att, men jag vet inte hur mycket berättigande det finns i detta. Den här typen av normalisering, om du så vill, har väl kanske gått rätt snabbt i Sverige de senaste 10 åren då, sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen då, 2010.
Med det politiska landskap som nu finns i Sverige så har det ju blivit riktigt bökigt att bilda regering. Och det som skedde efter det senaste valet var ju rekord. Vad jag förstår så hade de som skrev om regeringsformen för 50 år sedan någonting, kanske inte 8 riksdagspartier framför sig på näthinnan. Fungerar valsystemet och regler för regering och riksdag för dagens partisituation som vi har?
Regeringsformen vet jag inte. Vi har ju ett antal, talmannen har ju ett antal försök. Och det funkade ju förra gången till slut. Okej, det tog några veckor, några månader att få till någonting. Det är inte världsrekord. Belgien har ju varit ännu mer segare. Det finns andra exempel. Men problemet, grundproblemet är ju att det är inte tänkt att vi ska ha 8-9 partier i Sverige. Varav många är väldigt små och kanske har smala agendor dessutom då, och intressena slåss för, och dessutom är rädda för 4%-spärren. Allt detta gör att det blir mycket svårare, och det är också svårt för vårt valsystem. Vårt proportionella valsystem är ju gjort för att vi ska kunna representera åsikter och partiers ideologier på ett mer rättvisande sätt än vad man gör i majoritetsvalsystem. Så jag är absolut inte förkämpe för att vi ska byta valsystem till majoritetsvalsystem. För det sänker valdeltagandet och har väldigt många andra negativa effekter, majoritetsvalsystem. Men vårt proportionella system klarar inte av, skulle jag vilja säga, på ett effektivt sätt att ha 8-9 partier. Så att det är väl bara att hoppas att valet 22 innebär att några ramlar under 4 på testbergen och kanske då tacka för sig, så att vi kommer tillbaka till att ha ett mer överblickbart system än 8-9 partier som är med och konkurrerar. Vi har för många partier i Sverige. Partifrågan borde ansas. Men hur man ska göra det, det är inte så lätt. Eftersom de har visat sig väldigt skickliga små partier att överleva med hjälp av taktikröstning. Det är större partier som då har väljare som stödröstar på de mindre partierna. Vänsterpartiet har ju många val räddats av Socialdemokraterna. Miljöpartiet har också räddats någon gång av Socialdemokraterna. KD har räddats av Moderaterna några gånger. Så att, och andelen svenska väljare som stödröstar, alltså tycker bäst om ett parti men röstar på ett annat parti utav de här regeringsskälen, det är numera uppemot 20% av valmanskåren. Så att det är ett slags bekymmer vi har fått på grund av spärren omkring 4%. Men det skulle ju inte bli bättre om vi höjde spärren till 5-6% eller vad vi nu kan tänka oss. Vi får ju med det här problemet ändå. Men om vi höjer spärren rätt ordentligt, det finns ju länder som är uppemot 10% i sådana här spärrar, ja, då kanske vi kan få ner antalet partier. Jag är inte beredd att förorda det heller. Jag hoppas att det kan lösa sig ändå, så att vi inte får det ännu värre i Sverige. 10-11 partier och sånt där. Utan vi hoppas att några partier åker ur riksdagen 2020. Kanske ett på vänsterkanten och ett på högerkanten. Inga partier nämnda.
Ja, men om det inte blir så, om vi kommer
ja,
då får
vi det här bekymret som är bekymmer för demokratier i hela världen. Alltså en försvagning för det demokratiska systemet. Vi har en fragmentisering av partisystemet i hela, vi tar det bara i Europa nu. Vi har fler partier nu än någonsin tidigare i de europeiska systemen. Och det skapar problem.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
För regeringsbildning och för stabilitet i systemet och långvariga lösningar. Det är ett problem, och det här finns också delvis i system som är andra valsystem med vårt proportionella, som har blandat både majoritets- och proportionella val, typ Tyskland. Och även i ett majoritetsvalsystem som England så har man ju fått flera partier. Så att det där är en problematik i demokratin. Vi har fått för många politiska partier, för många små politiska partier.
Ja, kan det bli så att det inte går att bilda starka regeringar igen?
Så kan du hävda att det blir, för att vi får ju, Norden är ju känt för att ha många minoritetsregeringar, men det har ändå funkat på grund av att man har haft stabila samarbetsarrangemang i parlamentet. Typ socialdemokratin i Sverige och i princip hela tiden styrt Sverige när de styrde Sverige med stöd av Vänsterpartiet snedsträck kommunisterna förr i världen. Och det var ett väldigt stabilt arrangemang med kommunisterna. Vi var inte med i regeringen. Så att ja, det är ett problem att vi får, i den mån vi nu hade starkare och stabila, med ta länder som Finland som har haft mycket regeringskriser jämt och bytt, Italien, Frankrike. Sverige har varit rätt unikt under väldigt långa perioder ända fram till modern tid. Men nu har vi fått väldigt mycket av partibyten och regeringsbyten som vi inte hade under de här första 60, 50, 40, 80 åren och svensk demokrati. Det har försvagat systemet.
Jag skulle vilja fråga dig om en annan infallsvinkel på politiken som kanske egentligen inte är föremål för forskning lika mycket, men som jag tror att många vanliga väljare bryr sig mycket om, nämligen den delen av politisk retorik som handlar om att dribbla bort motståndare eller envisa journalister som faktiskt vill veta, till exempel, hur kommer det sig att ni idag har intagit en positiv inställning till något som ni för ett eller två eller tre år sedan försäkrade att ni var helt emot? Eller när en politiker inte alls svarar på den fråga som har ställts utan ägnar hela sin talartid åt att berätta hur idiotiska tidigare regeringar har varit. Så den här sortens glidningar eller fasthållande vid färdigskrivna talepunkter istället för att svara ärligt på den fråga som har ställts. Hur mycket ägnar ni statsvetare er åt sånt?
Ja, det finns sån forskning, kanske oftast inom på journalisthögskolorna här i Göteborg på JMD. De forskare som vi samarbetar väldigt nära med ägnar sig mer åt den typen av kommunikativa frågeställningar än vad vi gör på statsvetenskapen. Men hos oss, Peter Esaiasson, har vi ägnat sig mycket åt sånt där. Bengt Johansson, ett namn bort på JMG. Jesper Strömbäck. Så det finns den här typen av forskning. Och det är möjligt att det är ett, vilket jag skulle tro på grund av sociala medier och överhuvudtaget ökad medienärvaro av ledande politiker i alla sammanhang, så att det är ett ökande problem som delvis kanske ligger bakom att mycket av våra förtroendemätningar och stabilitetsmätningar i politik tyder på att det är en försämring mot vad det var tidigare. Nuvarande uppsättning av politiker, ledande rikspolitiker i Sveriges partiledarna, är inte lika populära och uppskattade som de var för 20-30 år sedan. Lokalpolitiker, jag har just publicerat en rapport om lokalpolitiker här i Göteborg som är de. Vi har aldrig haft så lågt värderade popularitetsmässigt politiker i Göteborg på 30 år som vi har mätt i Sovjetinstitutet. Sånt här kan ju ha att göra med att det finns mer av mediaträning och kommunikatörer inom politiken som lär politiker att undvika och aldrig svara på frågorna. Och helt enkelt prata om det som de själva har talepunkter om istället för att, och att mindre och mindre möta väljare personligen utan gå via sina kommunikatörer och via medier.
som väljare och som mediekonsument så ser du ju hur politiker agerar när de dels ställs inför journalistiska frågor men också kanske i talarstolen i interpellationsdebatter och sånt där. Vad har du själv för åsikt, alltså den är inte mer kanske forskningsbaserad, men din egen åsikt om när journalister svarar på en helt annan fråga eller går ut med en anklagelse mot någon annan istället för att faktiskt vara kvar på det som var ämnet?
Mm. Ja, ibland så längtar man ju tillbaka till de gamla tre orden som var de första som käftade upp sig lite grann mot statsråd och politiker, att vi skulle ha mer av det, att man hängde i och sa att kan jag få ett svar på frågan? Fråga var den, och då säger politikern någonting. Ja, men det var inte det jag frågade om. Nu står det ju undviker. Alltså man hjälper tittarna till att förstå den teknik som politiker använder. För att nu står du och upprepar dina talepunkter. Nu säger du för femte gången. Jag vet inte, en gammal finansminister som var från samma hemstad som jag är ifrån. I Västergötland, han är ju berömd för i någon sån här tv-intervju.
Gunnar Sträng, ja.
Va?
Gunnar Sträng.
Nej,
förlåt, vem tar bara du?
I min hemstad är Skövde i Västergötland. Där kom en finansminister från denna stad en gång i tiden. Socialdemokratisk. Och han är ju mest berömd för att ha suttit en gång och sagt samma sak 8-9 gånger.
Jaha, okej.
Har du glömt av honom?
Nej, nu då vet jag. Det var en något yngre person. För jag tänkte på Gunnar Sträng
Gunnar Sträng var ju duktig på detta också, men han upprepade inte sina talepunkter så mycket som
men han avbröt faktiskt två reportrar en gång och sa att nej, redaktörer, det där har vi inte kommit överens om, så att nu får ni allt ta och justera, för det där är inte den fråga som ni ska ställa, ungefär så, sa Gunnar Sträng. Det är svårt att tänka sig idag just det.
Men att man skulle vilja se i tv-debatter och utfrågningar i Aktuellt och Rapport och annat, att man talade om för tittarna att nu säger politikern sina talepunkter, han svarar på frågan. Jag har frågat om det här och jag får inte något svar. Och han försöker undra. Alltså men då skapar man ju en dålig stämning. Då får man kanske som journalist aldrig chansen att intervjua den politikern igen, misstänker jag. Så det kanske är den typen av anpassning som finns. Men ibland sitter man som tittare, även jag, och irriterar mig över irriterar sig på att man inte synar politikernas kort. De är ju tränade på att undvika sånt här. Och de vet ju mycket väl att de inte ska prata om dåliga siffror när partiet går tillbaka. Man ska prata om positiva saker. Man ska prata om sina starka områden, inte sina svaga och annat.
Jag vill passa på att uttrycka mitt och hela kvartals tack till alla som ger bidrag till vår verksamhet, våra poddar och texter, vecka ut och vecka in. Det är tack vare dem som vi kan fortsätta att ge er just det kvartalutbud som ni tycks uppskatta. Till allianspartierna en stund, som man sa förr. De fyra partierna kunde ju framstå som hyggligt samspelta och med stark sammanhållning, men efter senaste valet så ser vi någonting annat. Kan det bli en allians som går fram med ett samlat program till väljarna en gång till?
Jag brukar ju alltid tippa fel, men det är svårt att se att det ska kunna bli det till valet 22. Vad som kommer hända 26, det är väl ingen av oss som vågar tippa så långt fram i framtiden, så rörligt som man kan bli. Men som det ser ut nu 22 så verkar det ju som det nya konservativa blocket går fram. Och sen är frågan hur Centern och Liberalerna gör. Jag misstänker att de inte kan, och det gäller Miljöpartiet, att ingen kan gå till val och säga säkert vilken sits de kommer ha i regeringsfrågan, utan alla kommer vilja profilera sig på sina starka och säga att vi får se hur valet blir och sen så avgör vi det i efterhand beroende på väljarnas dom. Så att de kommer nog att blanka den frågeställningen, skulle jag misstänka. Men det är väl inte troligt att Centerpartiet och Liberalerna kommer att gå i samband med KD och M i valrörelsen under någon beteckning som kallas allians och därmed hålla bort Sverigedemokraterna. Det är nog inte riktigt i korten just nu som det ser ut, tror jag.
Du nämnde det nya konservativa blocket. Ingår det tre partier i det blocket?
Ja,
det brukar de ju inte hålla med om, alla som ingår i det där blocket, att det finns ett sånt block.
Nej, men så i väldigt många frågor, min käpphäst då vänster höger, så ligger de ju hyfsat nära varandra, de här tre partierna. Sen har du kärnkraftsfrågan där nu, när det är kallt och när det nu är som det är, du vet, just i dagarna nu, så är det väldigt många utspel från KD och M om mer kärnkraft, där man då närmar sig Sverigedemokraternas. Det är Sverigedemokraterna som är mest positiva till kärnkraft i Sverige. Och man närmar sig Sverigedemokraterna då i den frågan. Sen har du lag och ordning och migrationspolitiken, där också KD och M har närmat sig Sverigedemokraterna. Ja, i och för sig socialdemokratin har också gjort. Sen har du då NATO-frågan där du, och EU-frågan, där du kan hävda att där har Sverigedemokraterna närmat sig Moderaterna och KD, framförallt i EU-frågan där man har tonat ner sitt EU-motstånd. Men i NATO-frågan också, där det finns starka opinioner bland SDs väljare för NATO-medlemskap, medan partiet än så länge är mer tveksamt. Så på bägge de här kanterna så närmar man sig varandra åsiktsmässigt och policymässigt för att kunna vara ett mer trovärdigt alternativ, om det så vill. Men det är inte tal om att Sverigedemokraterna ska sitta i regering. Vi har ju kollegialt beslutsfattande i regering och sånt, så det är väl inte tänkbart just nu i alla fall, kortsiktigt. Däremot ska stödpartiet, precis samma sak som Vänsterpartiet, i praktiken stödparti för socialdemokratin, så kommer kanske Sverigedemokraterna då vara någon form av inofficiellt stödparti i viktiga omröstningar för KD och M. För det är KD-M-regering vi pratar om. Och då är frågan vad Liberalerna ska göra. De kanske också då kan tänka sig att i vissa frågor med stödjare som regering, om man därmed kan tala bort att också SD är med och stöder indirekt.
Ja, men Liberalerna som är nu nere på 2,7% ungefär de senaste väljarmätningarna, kan de resa sig då? Eller är Liberalerna rökta?
Ja, jag vet inte. Jag brukar säga rökta eller körda. Jag kommer inte ihåg vilket jag brukar säga när jag har fel. Alltså, Liberalernas problem är ju att deras väljare åsiktsmässigt på min favorit och vänster höger och väldigt många andras åsikter är på den klart borgerliga sidan. Så de är ju inte närmast socialdemokratin åsiktsmässigt deras väljare, utan de är närmast närmare Moderaterna och KD, om du så vill. Men problemet är ju nu att om man nu byter politik och går ut och säger att man ska lämna januariöverenskommelsen, så får man ju ett trovärdighetsproblem. Man har ju redan nu ett trovärdigt. Partiet är ju splittrat i nästan två olika falanger, kanske jämstora. Så att det är inte lätt, vad man än gör så kommer man drabbas av den här problematiken att trovärdigheten är skadad. Dessutom har man ju partiledare. Jag brukar alltid säga, och det visar ju min forskning och andras forskning också, att partiledarnas popularitet är ju inte en avgörande faktor, inte särskilt viktig heller. Det är ju ideologi och åsikter som är viktigast. Men på marginalen är ju partiledarens ställning också en faktor. Och då har Sabuni väldigt låga siffror, både i svenska folket och inom det egna partiet har väldigt svaga popularitets- och förtroendesiffror. Så frågan är om partiet klarar av att Sabuni ska leda partiet i valrörelsen 22, som det ser ut nu. Så att ja, partiet har verkligen satt sig i en svår sits. Men det känns ju väldigt tufft att tänka sig att de ska kunna gå in i valrörelsen 22 och sägandes att ja, vi kommer att stödja Löfven i valet nästan oberoende av hur det går. Den typen av profilering kommer att vara omöjlig för partiet. Man måste kommer att säga att man vill vara ett mittenparti och att man väntar till valutgången är klar. Och då tar man ställning. Och sen så kan hända att man då profilerar sig mer, skulle jag misstänka, socialliberalt, för att därmed kunna vinna mer väljare på mjukare frågor än mer EU och mer NATO. Men sen har vi det här med taktikröstning. Alltså att man kan ju rädda, om man nu har 2-3%, säger man har 3% in i sista mätningarna, det är då möjligt att räddas utav taktikröstningen. Är det då socialdemokratiska stödröster man ska ha, eller är det moderata stödröster? Och det avgörs ju av vilken typ av liten lutning och profilering man har in i spurten. Och det är väldigt tufft att tänka sig. Framförallt om också socialdemokratin måste också taktikrösta, stödrösta för att rädda kvar Miljöpartiet. Hur många stödröster har socialdemokratin att bjuda på? Moderaterna däremot, som det ser ut nu, KD är ju också på väg ner mot 4% i vissa mätningar. De håller ju på att tappa det bara för att Moderaterna lämnar inte så mycket utrymme längre åt KD. Moderaterna har blivit mer av socialkonservativa igen, det utrymme som KD alltid har haft. Så de tar ju syret nu lite grann från KD. Så att Moderaterna kan också hamna i den jobbiga situationen. De är ju mer ett större parti, att de måste stödrösta för att rädda både KD och Liberalerna, om det så ska vara till, för att få majoritet i valet. Så att det blir väldigt taktiserande, väldigt beroende av opinionsmätningarna visar. Och väldigt mycket då stödröstande i valet 22.
Sören Holmberg, vi har en pandemi i Sverige och hela världen, och nästan ett år har den haft oss i sitt grepp, och det känns lite mer och mer som att vi är på väg att införa något slags variant av undantagstillstånd i Sverige. Hur påverkas politiken av pandemin, om den nu gör det?
Hittills har den inneburit, eftersom det är en kris som har rullat in utifrån, så brukar det alltid, eller brukar oftast, stärka regering, stärka etablerade myndigheter. Man håller fast vid det man har och hoppas att det ska rädda en eller hjälpa en. Rally around the flag talar man om ibland i Amerika. Och vi ser i mätningarna nu att socialdemokratin har stärkt. Regeringens siffror har stärkt. Nästan alla myndigheter som har varit involverade i detta får starkare siffror och utvärderings de mätningar som Sifo Kantar gör, eller även de mätningar som jag tittar på som vi gör i SOM-institutet. Allting tyder på att framförallt Folkhälsomyndigheten då, men även regeringen, Socialstyrelsen och även många andra myndigheter, sjukvården har fått starkare siffror. Till och med äldreomsorgen har fått lite starkare siffror, eller ja, på gränsen. Så att den effekten har det fått, att vi önsketänker att då det som vi behöver få hjälp ifrån, det vi är vana vid att de ska kunna rädda oss. Och det ser vi tendenser till. Och på oppositionssidan så är det framförallt Moderaterna är de enda som riktigt har lyckats. Eftersom de är det stora, tunga, regeringsbärande alternativet. Så de har också stärkts. Kanske också att de har stärkts av att de inte har haft någon tung oppositionsroll. Framförallt inte i början. För då var man inte mycket kritisk mot den svenska strategin från borgerligt håll eller från moderat håll. Och den här effekten ser vi även nu under andra vågen, att socialdemokratin som lite grann tappade kanske i somras och början på hösten är nu lite starkare igen. Det som framförallt har försvagats, det är ju stödet och opinionen för Sverigedemokraterna i Sverige, och även deras motsvarigheter, partier ute i Europa, har också tappat en aning. Det här har inneburit att etablerade politiker och regeringar har fått en stärkt ställning ute i världen och i Sverige.
Vi firar ju 100 år av demokrati, som vi var inne på tidigare. Och det genomförs en rad aktiviteter, inte bara för att fira utan också för att förankra demokratin och öka motståndskraften. Och då undrar man förstås, vad är det som kan hota demokratin, eller åtminstone vilka risker löper den att försvagas här i Sverige?
De trender vi ser eller diskuterar, de är väl ofta de samma i Sverige och i många andra. Och vi ska prata om västliga demokratier, liberala demokratier. Riksdagen, som jag antydde förut, vi bestämde att det skulle vara jubileum 18. För det var 2018, så det kom ut en bok som heter Demokratins framtid, som Katarina Barling och jag var redaktörer för, så många andra statsvetare skriver den där boken. Och vi pekade på ett antal utmaningar mot demokratin som finns både i Sverige men även internationellt. det här med högerextrema nationalistiska partier är en faktor som jag tror nu när Trump har blivit bortröstad och det som har hänt med både med Brexit och pandemin och annat har försvagats. Så den typen av oro utmaning är nog svagare nu än vad det var för 3-4 år sedan. Och vi såg lite tendenser till det redan innan, att de inte växte längre den typen av partier. Men det betraktas ju ofta som en utmaning mot den liberala demokratin. Partiernas ställning, partiernas demokrati utan partier har ju aldrig fungerat. Det är en förutsättning för demokrati i partier. Men de har försvagats, vi har fått fler partier, väljarnas anknytning, identifikation med partierna har försvagats. Inte så mycket i USA förresten, för det är i USA det. Partierna är rätt starka identifieringsmässigt fortfarande. Men i Sverige är ett av de länder på jorden, i västvärlden åtminstone, vi har mätningar, där partierna har tappat i det här affektiva anhängarskapet som kallas för partiidentifikation. Och det gör ju att vi har ökad rörlighet i samhället.
Är det en riskfaktor för demokratin detta?
Ja, ju svagare partier du har, ju svagare demokrati får du. Vi måste ju ha partier som kan locka väljare och få väljare att rösta på sina åsiktspaket och som kan skapa stabilitet. Så att ju fler partier vi har och ju svagare förankring de partierna har, ju mer instabil och riskfylld och försvagad blir demokratin. Det är ju sambandet vi ser. Sen har du jämlikhet. Vi har en ökad ojämlikhet över hela världen. Sverige är ett av de länder som är jämlika fortfarande ekonomiskt. Men i OECD är ett av de länder där ojämlikheten ökar snabbast nu. Och det vet vi att det är väldigt starkt kopplat till väldigt mycket som är gott i ett samhälle. Inte att vi har 100% jämlikhet, vi talar inte om den typen av extrem. Men att vi har ett jämlikare samhälle nu än vi har. Vi är nere nu i ekonomiska avseenden på nivåer som vi hade för 100 år sedan i ojämlikhet. Och det skapar osäkerhet i systemet. Vi behöver en stark fungerande, och du så vill, medelklass, som gamle Lipset sa en gång till. Urarmar vi medelklassen och så får vi svårigheter med stabiliteten i de demokratiska systemen. Sen pekar Katarina och jag på en fjärde faktor som är väldigt lite uppmärksammad i debatten, men det är på andra sidan att om vi får för mycket av expertstyre och för mycket av fristående riksbanker, fristående domstolar och tjänstemän som fattar beslut istället för politiker, så minskar, och den tendensen har vi ju, demokratins beslutssfär ju mindre idag än tidigare. Vi har mer marknad, mer globalisering, mer överenskommelser, mer internationell typ EU som inte är en fullvärdig demokrati. Kalla det för expertdemokrati om du så vill. Det är ju långa delegeringskedjor som gör att experterna får den här typen av makt. Så ytterst fattas ju besluten på delegeringarna av riksdagar och kommunala församlingar och annat. Men ju längre de här delegeringskedjorna blir, ju svagare blir den effektiva väljardemokratin om du så vill. Och det ser jag och Katarina också när vi skrev den här boken för några år sedan som ett hot också mot den liberala demokratin. Att det blir helt enkelt ett expertvälde mer än ett väljarvälde på lång sikt. Och då försvagas också demokratin. Och vi ser redan tendenser till detta i den meningen att valdeltagandet väldigt få undantag har ju sjunkit i de flesta demokratier de senaste 50 åren. Vi hade ju över 91% valdeltagande i Sverige 1976. 91,8. Sista valet var 87,2. I USA är det rätt intressant då i årets val att de har ju det högsta valdeltagandet ut i presidentval på 100 år i USA. Sen demokratin infördes i USA. De hade ju över 66% i valdeltagandet. Men USA är då ett intressant undantag från den här tendensen. I alla andra demokratier som jag tittar på så är valdeltagandet nu på 2010-20-talet lägre än vad det var för 40-50 år sedan. Och det beror på att människor är ju inte dumma. De ser ju att det inte är lika viktigt längre att rösta och delta i politiken. För politiker, demokrati, fattar inte beslut över lika många frågor längre som man gjorde tidigare. Utan nu är det mer av marknad och globalisering och om du så vill experter och andra som, och domstolar och fristående riksbanker och andra som fattar de avgörande besluten. Det är inte politikerna. Och då det är inte lika viktigt att delta i valen längre. Men USA är inte intressant. USA är så oerhört polariserat i det här valet. Och det Trump var ju så absolut unik person.
Vad har han betytt, vad har Donald Trump betytt för USAs demokratiska trovärdighet och stabilitet?
Ja, de mätningar och siffror som görs av de index som finns tyder ju på att den demokratiska halten i Amerika har sjunkit under de senaste. Men den tendensen har vi 10-15 år tillbaka i tiden, så det är inte, börjar inte med Trump. Det har funnits tidigare också med gerrymandering och oerhörda pengar som finansierar valen i USA och mediernas bevakning och annat, polarisering mellan Fox News och MSNBC till exempel och annat. Så, men det här har ju för accelererat under Trumps perioden. Men mycket av de här trenderna fanns redan innan i USA.
Men känner du en oro för USAs demokrati med det du har sett hittills?
Ja, mindre nu då naturligtvis när Trump är borta och eventuellt hans avslutning blev ju magnifikt dålig för Trump och för den här högerrörelsen han stod för med stormningen av kongressen. Så det finns väl mer anledning till hopp nu under Biden än det fanns tidigare. Men den här typen av polarisering för USA har verkligen en polarisering mellan de två politiska partierna. Det avstånden åsiktsmässigt och hur människor uppfattar avstånden åsiktsmässigt mellan partierna aldrig har varit så stort som det är nu i amerikansk politik så länge vi har mätningar. Det gör ju att det är svårt med långsiktiga beslut, det är svårt med samarbeten. Vi får se hur det går nu med det här Bidenska räddningsförslaget mot pandemin. Jag sitter just och läser Obamas memoarer om hur han och de andra, Bush och andra, försökte till räddningsbesluten 2008 under TARP som det heter då, när det gällde att rädda amerikanska banker och andra som var too big to fail. Va? Man kunde ju inte låta dem gå och pipa. Hur de besluten gick till och de målsiktsmålsättningar som fanns då som då var klart mindre. Det funkade då någorlunda att de fick ju till beslutet i alla fall.
De här händelserna, den här mobben som trängde in i Kapitolium i Washington, det är drygt en månad sedan bara. Det har ju gett svallvågor också i den svenska debatten. Vissa Twitterinlägg från socialdemokratiskt håll har tolkats som att regeringspartierna inte anser att den svenska oppositionen är legitim utan att den kan tänkas vilja gripa makten. Ser du en risk för att det svenska offentliga samtalet skulle kunna haverera? Eller är det här stabila, lite eftertänksamma svenska sinnelaget? Är det intakt så att vi slipper uppror och våldsamma sammanstötningar av det där slaget som vi såg i början av året? Är vi immuna?
Ja, det är väl absolut inte immuna naturligtvis, men det känns som att det är väldigt överdrivet när man håller på att tolka ord som gripa makten eller annat som exempel på att någonting håller på att bli väldigt polariserat i Sverige. Så illa är vi väl inte i närheten av. Men det är intressant nog att även jag har fått e-postförfrågningar och annat på nätet om hur var det med valet i Sverige 2018. Gick inte den och den hemsidan ner och det var överraskande snabba opinionsförändringar och röstsiffror. Var det att lita på, vann verkligen och så vidare. Den typen av förfrågningar har jag ju under 40 år aldrig fått tidigare, ens en gång diskuterat, men jag har fått några sådana e-postförfrågningar där man då indirekt misstänker jag antyder att det finns en konspirationsteori att även svenska val kan ha varit förfuskade. Och som sagt, jag vet inte om du har varit med om den typen av frågor också, men under mina år som jag har hållit på med detta sedan 60-talet så har det ju aldrig hänt att någon har ifrågasatt att vi skulle ha den typen av valfusk i Sverige. Men jag har fått några sådana på nätet. Och någonting har det väl inspirerats av Donald Trumps förfärliga smutskastning av demokratisk politik genom att hävda att valet var fusk i Amerika, vilket det naturligtvis inte var. Dessutom sa han ju innan valet att han skulle säga så om han skulle förlora. Jag kommer ihåg det var 2016 när han pratade om att the election is rigged. Han lade inte till då, in my favor, för det var ju det var. Var det 2016 om det så vill. Men det var inte någon valfusk 2016 och det var inte någon valfusk 2020 heller. Däremot var det i bägge fall ett väldigt jämnt valutslag i några avgörande delstater. Och den här gången så förlorade ju Trump i Michigan och i Wisconsin och Pennsylvania med några få tiondelar ibland. Precis som han vann med några få tiondelar 2016. Och det är klart att det svider då.
Sveriges demokrati, vi har firat 100 år, även om det finns lite olika uppfattningar om det var 2018 eller 2021 som man skulle fira. Till sist, Sören Holmberg, kommer man att kunna fira den svenska demokratin 200 år?
Den grekiska demokratin, som kallas demokrati, den här direktdemokratin, som inte var så mycket direkt förresten, och som där kvinnor och slavar inte fick vara med, men fria män fick ju vara med. Den brukar man säga startade med Kleisternes reform 507 före Kristus. Sen så lyckades den makedonska, intressanta makedonska flottan krossa den grekiska flottan utanför ön Amargos 322 före Kristus. Alltså. Den grekiska demokratin varade i 185 år. Sen så tog ju då Makedonien över och sen hade vi då ingen demokrati längre i Grekland. Vår demokrati i västvärlden då, sen kvinnlig rösträtt infördes i de flesta länder för ungefär 100 år sedan. Och då säger jag att demokratin började med att vi fick allmän rösträtt. Så har vi haft den i 100 år hittills. Så att vi har 85 år på oss att klara det grekiska rekordet. Och jag undrar om de kommer kanske då 185-årsjubileet när de går förbi Grekland hävda att vi har demokrati i den större delen av världen, men det kommer att vara mer av expertdemokrati än väljardemokrati jämfört med idag. Så att de här delegeringskedjorna kommer att vara längre och större och det breda folkliga inflytandet kommer att vara kortsiktigt åtminstone medelbilen. Så att ja, vi kommer att klara grekiska rekordet, men under flaggan expertdemokrati mer än väljardemokrati. Om detta nu är en felaktig spådom så kommer jag inte vara med och drabbas av ägg i ansiktet eftersom jag inte kommer närvarande av 85. Så det är rätt, känns rätt säkert att göra den här prediktionen.
Sören Holmberg, professor emeritus, folkbildare sedan länge i olika medier. Varmt tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack för att jag fick vara med.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.